Svenska Folkpartiets understöd är det lägsta på många år. Och ordförande Anna-Maja Henriksson, hon vet att leta förklaringen till det i sig själv.
Jag har haft hemskt mycket utrikesresor och det slår mig faktiskt här om dagen att det kan synas i den kommande gallupen och det kan låta som en enkel förklaring, men det är klart att om man är mycket borta så är man inte här i den politiska hetluften där dagspolitiken görs.
Det är en oomkullrunkelig förklaring i varje fall. Är man borta så är man inte här.
Hon tog liksom på sig ansvar men ändå inte riktigt på sig ansvar, va?
Och det betyder ju att om Anna-Maja Henriksson skulle sluta resa utomlands och bara resa inrikes så skulle deras stöd kunna stiga till vadå? 10-15%. Du lyssnar på Politiken med Marianne Sundholm, Magnus Wanjung och mig, Joakim Runt. Om en liten stund så ska vi prata mer om SFPs ras i Yles senaste partimätning. Och det ska jag säga att på slutet av det här avsnittet så kommer du att få höra om riksdagens hobbyklubbar som har fått finansiering. Och du kommer att få veta vilken av hobbyklubbarna som fick mera. Bibelklubben eller rockklubben? Vad fick fiskeklubben? Vi har svar på allt det här. Om du hör ett ljud så hör du Marianne som är långt borta med oss i Dubai eftersom det är, vad ska jag säga, kulmen på årets klimatdiskussioner som kulminerar då i ett klimatmöte i Dubai. En oljeboss leder ordet där, Marianne. Hur har det liksom kommit igång där?
Nej, jag tycker vi inleder med att höra mötesordförande oljesultanen Al-Jaber.
I know there are strong views about the idea of including language on fossil fuels and renewables in the negotiated text. We have no choice but to go the very unconventional way. Be flexible.
Det han alltså säger här är att han vet nog att det finns starka åsikter på det här mötet om att inkludera formuleringar om fossila bränslen i den här sluttexten för förhandlingarna. Men han uppmanar också alla på plats att gå den okonventionella vägen och arbeta tillsammans och vara flexibla. Och det här kan man ju tolka på jättemånga olika sätt. Det har ju funnits ganska stark kritik om hans kopplingar till oljeindustrin och det har också funnits de som säger att han kanske i allt för hög grad vill inkludera liksom oljebolag och därmed också deras intressen i det här förhandlingarna eller förhandlingsresultatet. Alltså det är ju klart att firmor som tjänar pengar på fossila bränslen är ju inte jätteintresserade av att ett klimatmöte fattar beslut om att världen ska fasa ut fossila bränslen. Så det är ju där hela den här konflikten ligger och det är där som kritiken har funnits redan långt inför det här mötet.
Man måste ju säga att man har lyckats rama in det här mötet så att det verkligen väcker intresse åtminstone. Alltså det här är ju det som är en film, men det kunde inte vara en film för att det är så otroligt på något sätt. Man har ett möte om hur man ska fasa ut användningen av fossila bränslen. Man ordnar det i en oljenation. Möte leds då av en sån här sheik som är vd för ett av världens största oljebolag. Han heter dessutom då Al-Jaber, skulle det vara Kalle Anka, skulle han heta Al-Jaber kanske.
Det är som en crazy komedi alltså. Mm.
Och sen hela det här stället, alltså, det är ju nog lite som klimatapokalypsen på något sätt. Alltså det här att du har byggt en stad mitt i stekheta öknen och här är alltså flerfiliga motorvägar som går tvärs och kors över hela stan. Det är skyskrapor som är den ena är mer fantasifullt byggd än den andra. De glittrar och de är böjda åt olika fantastiska håll och man undrar hur de hålls stående. Alltså det här skrytsamheten, lyxen. Samtidigt är det bara en bråkdel av personerna som bor här som har tillgång till de här luftkonditionerade förhållandena medan en massa andra människor har migrerat här för att uppvakta eller passa upp den här rika befolkningen. Mm. Och det är så här, klimatkrisen drabbar befolkningen på jorden väldigt, väldigt olika. En del har råd att anpassa sig, majoriteten av befolkningen har inte.
Och du var, Mariano, tittade alltså på den här finländska paviljongen som öppnades här nu. Var det så att Orpo höll någon sorts inledningstal där?
Han höll ett tal och det var gräddan av finska näringslivet inom gröna omställningen på plats. Och alla är jättenöjda över att det äntligen finns en finsk paviljong på de här klimatmötena. Sverige och Danmark har haft sådana väldigt länge och de har presenterat sina gröna lösningar. Det är ju som egentligen som en exportmässa. Alltså man ska komma ihåg att det handlar väldigt mycket om pengar också, den här klimatdiskussionen. Och det är ju kanske också där som det blir lite mer intressant ändå med de här oljebolagen. För att det är ju klart att det är så att tittar man på utsläppen i hela världen så största delen orsakas väl av en, alltså det är ungefär 100 stora firmor som står för det här och en stor del av dem är förstås oljebolag också. De måste ju på alla vis verkligen inkluderas i det här klimatarbetet. De måste övertalas att ta det på allvar. Det är liksom, det går inte att göra utan dem. Men samtidigt har vi då rykten om att till exempel Saudiarabien gärna vill pusha ut sina fossila lösningar, sina oljelösningar till de fattigare länderna som har sin industrialisering framför sig.
Jag tänker att även om många gör sig kanske lite lustiga nu över det här mötet så är det ju ganska mycket som står på spel. Alltså, man pratar ju nu jättemycket i festtalen när man inleder det här mötet om det här 1,5-gradersmålet, det vill säga att man ska hålla temperaturhöjningen på under 1,5 grader i jämförelse med förindustriell nivå. Nu är vi väl i år uppe i 1,4 grader och vi har sett alla de här dödliga bränderna, extremtemperaturerna och översvämningar. Det är väl nog ganska mycket som brådskar i varje fall.
Och det Marianne som man konkret ska göra där alltså är att komma överens om uttalanden och beslut och så här. Och de här uttalanden och besluten ska liksom passa alla där.
Det är precis så. Alltså, det är ju det som är det svåra när det är nästan 200 länder som ska komma överens om en sluttext de alla går med på. Och både när jag var med på möte i Egypten i fjol och i Glasgow i Skottland för 2 år sedan så var det faktiskt alltså så här enskilda ord som det blev bråk om riktigt på slut liksom i slutskede av förhandlingarna och så ser man via screenarna i pressrummet hur de går omkring med John Kerry i spetsen och förhandlar med varandra liksom om riktigt det där att ska vi fasa ut eller fasa ner fossila bränslen. I Glasgow blev det ju stora rubriker för att de överhuvudtaget fick in F-ordet, alltså fossila bränslen, i den här sluttexten. Det hade alltså fram tills dess hade det lobbat så hårt för att det ordet överhuvudtaget inte fick nämnas. Det som hände i fjol som EU var helt superbesvikna på var att formuleringen om de här fossila bränslena handlade om att man skulle minska på unabated fossil fuels. Det betyder i praktiken, det där unabated betyder i praktiken utsläpp som inte putsas med koldioxidinfångning. Och det här är ju också, det är ju också en diskussion vi har sett i Finland mycket, den här övertron på att teknik ska lösa allting. Det finns inte koldioxidinfångning ännu i så stor industriell skala att det skulle räcka att fasa ut bara fossila bränslen som putsas med det.
Sen samtidigt på något sätt som de här framstegarna sker väldigt långsamt och de här mötena sällan blir kanske riktigt så stora succéer som många skulle önska, ska vi kanske ändå komma ihåg att de trots allt har haft en viss betydelse om man nu till exempel ser då vad som har hänt efter det här Parisavtalet 2015. Då räknar man väl med att om allt skulle ha fortsatt som förut då så skulle temperaturen stiga med kanske 3 grader. Efter de beslut som nu har gjorts så ligger det kanske på 2,5 grader. 100 länder har liksom efter Parisavtalet trots allt antagit sådana här klimatneutralitetsmål. Sen är en annan sak hur man lyckas fullfölja de här målen. Och också Finland har ju stora problem att nå sitt eget koldioxidneutralitetsmål år 2035. Det visar senast den här veckan en ny rapport.
det är nog det som är intressant. Hur, alltså man ska ju inte slänga sig för cynisk. Det är ju klart att de här mötena har lett i en hel del. Och huvudbudskapet hos alla man talar med här är ju nog att riktningen är rätt nu. Att världen tar det här problemet på allvar. Men den här farten måste vara som jättemycket högre. Då är det ju intressant att följa med Finland som här skryter så mycket med sin gröna omställning och alla möjligheter som finns. Och samtidigt lite har sett som en förebild i som många andra länder i Europa med att man lyckas få ner sina utsläpp. Och så finns det då rapporter som säger att man inte kommer att nå de här målen som man så ambitiöst har lagt upp. Alltså det ser ju inte bra ut.
Sen tycker jag det är roligt när man alltid på de här mötena har en sån här viss koreografi på något sätt. Nu inledde man ju det här mötet med ett sån här beslut som man betraktar som historiskt för att visa genast från början att det här kommer att bli ett lyckat möte. Det vill säga man grundar den här fonden som då ska stödja mindre utvecklade länder för att få ner klimatutsläppen. Men om jag förstår rätt, Marianne, så kanske man inte ännu har fyllt den här fonden riktigt med pengar.
Man har inte fyllt den upp till bredden åtminstone, och dessutom är det här ju ett beslut som förra årets klimatmöte kom överens om. Och nu har man då konkret grundat den och det har börjat rassla in pengar till den. Så nu är det ju, som du säger, mötesteknik på något sätt också att kunna gå ut med en positiv nyhet. Sen, samtidigt ger det ju liksom, när jag lyssnar på Outi Honkatukia som leder klimatenheten vid vårt miljöministerium men också EUs chefsförhandlare här, så hon var nog riktigt på riktigt glad över det här beslutet för den här klimatskadefonden. Och sen framförallt poängterar hon att det här ger nu EU möjlighet att istället koncentrera sig på sina huvudmål, det vill säga att faktiskt fasa ut de här fossila bränslen. Så det är nog, alltså, när man sen sitter här i ett land där det skryts med att hej, men oljeborrarna, de går på förnybar el, så blir det liksom så, det blir så absurt att hur ska man någonsin komma fram till beslut som alla faktiskt kan enas kring. Samtidigt är det där, alltså det här med oljeborrar på förnybar el, så det är ju en typ av greenwashing som vi, nu ser vi ju liknande i Finland också när det handlar om våra viktiga frågor, om skogsindustrin eller om det statliga flygbolaget eller en del av de här biobränsleprocesserna också, att man lyfter fram sådana här små miljöframsteg som större än vad de är jämfört med vad hela den där industrin orsakar. Men alltså, roliga saker säger folk här. Igår kom det en kille fram och ville att jag skulle komma som journalist på deras tillställning, och han sa att han kan inte ge ett visitkort för att I'm trying to go paper free.
Nu ska vi ta här emellan en liten uppdatering gällande Paavo Väyrynens senaste vitutus, och det var ju den om att han inte blev bjuden till självständighetsbalen i år. Intressant är ju att tema för självständighetsbalen i år är ju tiderna ändras. Och det är kanske lite talande, det där namnet. Och det var ju så alltså att i sin ilska så övervägde Paavo Väyrynen att i protest lämna tillbaka storkorset av Finlands lejonsorden som han fick 1987. Och så frågade han ju en AI-chatbot, ska jag göra det här? Och chatbotten svarade att nej, det ska du inte göra. Nu har Paavo Väyrynen kommit över det här, eller han har omvandlat sin protest på det viset att han kommer att ordna en skugg-självständighetsfest den 6 december på ett hotell i Helsingfors. Och det här skriver han i sin blogg. Och det kan ju hända att det kanske räcker med ett hotellrum. Jag vet inte hur många som kommer. Alla finländare är välkomna till den här skugg-självständighetsfesten, säger han. Och tema för den här hotellfesten är självständighetens försvarare. Och sen noterar jag att hans skugg-självständighetsfest, den kommer att hållas på dagen. Klockan 13.00. Så det betyder ju att man antagligen ganska snyggt hinner hem så man kan titta ändå på den riktiga festen på slottet.
Eller gå på båda.
Eller gå på båda. Den här veckan har vi också fått svar på hur saker och ting, jag kan säga, borde skötas i landet eller kunde skötas i landet. Alltså det har presenterats skuggbudgetar. Och hur är det, Magnus? Alltså en sån här skuggbudget, får den vara vad som helst eller måste den på något vis alltså spegla regeringens budget i mängden miljarder eller sådär?
Nej, det är väl, den ska väl vara ett alternativ till regeringens budget uttryckligen. Alltså det här handlar om sådana alternativa budget eller budgetalternativ eller skuggbudgetar som varje oppositionsparti gör för att visa att det finns ett alternativ till regeringens politik.
Och de här hade, det kunde vara bättre.
De här har debatterats i riksdagen den här veckan. Det som jag tycker att är roligt den här veckan när jag har varit en del i riksdagen är att politiken har gjort en riktigt ordentlig sån här återkomst. Vi har pratat några veckor här i politiken nu om att alla är så överens om allting, särskilt när man ska stänga gränser eller fatta beslut om försvarspolitik eller någonting sånt här. Men nu debatterar man igen kärnan i politiken, det vill säga ska man spara genom att pungslå de fattigaste eller ska man höja skatterna? Och här har liksom nu regeringen och oppositionen väldigt olika åsikter. Vi ser också att det har krisat till sig i riksdagens social- och hälsovårdsutskott där ordföranden, socialdemokraten Krista Kiuru, ännu en gång en sån här nyckelfigur som försöker stoppa eller förhala det här att man ska få igenom de här sparlagarna som gäller till exempel att man kär i bostadsbidrag, i arbetslöshetsförmåner och så vidare. Och det har varit en spännande och händelserik vecka tycker jag i riksdagen.
Vad säger de här skuggbudgetarna då? Alltså, vad sticker ut där skulle du säga?
Ja, det som sticker ut är kanske att alla oppositionspartier faktiskt visar på att det finns ett tydligt alternativ till att spara så mycket som regeringen gör och att man ändå kan lyfta mindre lån nästa. Och den stora kritiken som oppositionen har mot regeringen är att hur lyckas man lyfta 11,5 miljarder i lån samtidigt som man sparar så här mycket? Och svaret är, jo, men ni är ju skattereja åt de rikaste. Och det är nu liksom oppositionen alla överens om, att så här kan man inte göra. Sen är det lite gradskillnader. Vänsterpartierna, framförallt SDP och Vänsterförbundet, tycker att man kunde inhibera i stort sett alla de inbesparingar som görs i den sociala tryggheten, arbetslöshetsförmåner och bostadsbidrag och så vidare. Istället höja skatterna ganska rejält. Vänsterförbundet skulle höja skatterna till och med ett par miljarder och det skulle liksom, man skulle införa förmögenhetsskatter och skatt på banker och annat sånt. Men man visar i varje fall på att det finns ett tydligt alternativ. Mm. Medan Centern då igen inte skulle höja skatterna lika mycket. Man skulle också gå med på en del liksom, spar. Man tycker att man behöver spara i bostadsbidragen men kanske inte på arbetslöshetsförmånerna för familjer. Men man skulle ändå inte som regeringen sänka skatterna för de som tjänar mest, alltså över 88 000 euro i året som under regeringen gör, så att man visar här på ganska tydliga alternativ.
Och för vem alltså visar man, vill man visa det åt publiken, titta vad vi kunde ha gjort, vill man visa åt regeringen, hej, skulle det här vara en idé? Väljarna.
Jag är ändå förvånad över att ingen lyckades slå till med en ännu större liksom minskning av den där statsskulden. Att är det faktiskt så att det är inte någon skillnad när man tittar på låne och statsskulden, vem som sitter och leder landet, att den blir med alla de här andra partiernas alternativ så blev den ju nu jättemycket mindre än 11,5 miljarder. Den landar väl på drygt 11 miljarder.
Mm, och det är intressant det där på något sätt att det har varit en hedersak. Nu märker man för alla att säga att vi kan ta mindre lån än regeringen. Sen kan man ju liksom fundera på det trovärdiga i det här. Kritiken från regeringens sida är att det här är fullständigt otrovärdigt därför att de här alternativa budgeterna, särskilt från vänster, så de gör att sysselsättningen minskar istället för att öka. Att gör man så här så skapas det färre jobb istället för fler jobb som vi behöver och då kommer inte det här liksom att gå ihop på sikt. Sen finns här alltid så att man hittar en massa miljoner och miljarder på ställen där det är mycket svårare att hitta dem om man sitter i regeringen. Till exempel de gröna hittar alltid många hundra miljoner i sina skuggbudgetar i sådana här miljöskadliga företagsstöd som man kallar dem. Och de här lyckas man sen aldrig hitta när man sitter i regeringen riktigt. För då liksom inser man att det är lite knepigt att det här är stöd som går till näringar som kanske inte skulle klara sig utan det bland annat jordbruket. Socialdemokraterna brukar hitta en massa pengar som de ska mjölka ur den här jubileumsfonden Citra, som bland annat då liksom en sån här tankesmedja som funderar på framtidsfrågor och grön omställning och så vidare. Och inte, jag menar, man kan inte mjölka Citra på 100 miljoner varje år om man sitter i regeringen. Så nu finns här väl utrymme för en viss liksom skeptisk kritik också när man läser de här förslagen.
Jag tycker det är intressant hur det finns så olika åsikter om vad som leder till högre sysselsättning, för att regeringen kritiserar nu skuggbudgetarna för att de leder till lägre sysselsättning, men det är ju precis vad oppositionen kritiserar regeringens tilltag för. Hur man ska få bukt på det där, och jag blir nog lite mörkrädd faktiskt att det finns så där många olika åsikter om vad som leder till en högre sysselsättningsgrad. Samtidigt är det förstås det som är kärnan i höger- och vänsterpolitik.
Sen tycker jag att det kanske mest intressanta med den debatt där man diskuterar skuggbudgeterna var finansminister Riikka Purras extremt hårda retorik. Vi kan höra en kort snutt.
Oppositiota leimaa kunnianhimottomuus ja toisaalta himo korottaa veroja.
Begär att höja skatterna. Det är en sån snuskigt begär.
Lite sexuellt.
Ja, på något sätt.
Så där lät hon ju förra veckan också på frågestunden. Då före de var överens om gränsbesluten så handlade frågestunden som sagt då om oppositionens kritik mot nedskärningarna och bristen på konsekvensbedömningar. Och man riktigt såg hur Riikka Purra hade svårt att hålla sig. Hon var så arg på att nedskärningarna kritiseras. Jag tycker på något sätt att det är lite som... Det är lite spelar så här good cop, bad cop, Riikka Purra och Petteri Orpo. Där Orpo är ju alltid den här pappan som sätter hårda regler men hela tiden understryker att det är för ditt eget bästa lilla vän. Att vi måste åtgärda statsskulden så att ni har en framtid att leva i. Men Purra är sen på något sätt itet jag. Hon låter ju som en elak styvmor från gamla sagor när hon tycker bara att alla ska klara sig själva och den som inte klarar sig själv får verkligen skylla sig själv.
Här är liksom två saker. Dels det här att Purra har nog verkligen nu drivit Sannfinländerna väldigt, väldigt långt högerut jämfört med hur det var för några år sedan. Alltså, hon framstår ju som långt, långt, långt högre om Petteri Orpo, som du säger. Och sen det andra, att hon har anammat en sån här otroligt frän retorik som nu har vuxit fram under de senaste åren kanske, men som hon, liksom, hon går på något sätt all in nu. Och kanske det är på något sätt att de har lärt sig sen Sannfinländerna senast satt i regeringen att anfall är bästa försvar på något sätt. Att man inte bara kan vara ett sånt här regeringsparti som följer regeringsprogrammet lite så här i tysthet, utan man går all in. Och det syntes också, tycker jag, ganska mycket i liksom hur man gick hårt ut mot justitiekanslern när man skulle stänga gränserna förra veckan och så vidare. Att en väldigt, väldigt tuff retorik, att man fortsätter på något sätt att vara i opposition och göra uppror mot eliten även om man sitter i regeringen.
Där har ju förstås Petteri Orpo lite samma... När man är statsminister, vi säger samma sak som vi såg med Sanna Marin under förra perioden, att man måste vara liksom den där som håller inte bara regeringen utan hela riksdagen kanske flytande. Och Purra har ju inte riktigt samma ansvar, men det är ändå intressant hur hårt hur hårda ord hon tar till ibland. Sen, alltså det är klart att hon behöver vässa retoriken kring varför de här nedskärningarna behövs, också liksom gentemot sina egna väljare. Jag menar, det är ju, många av dem är ju sådana som också sannfinländska väljare drabbas av, och sannfinländarna har sjunkande siffror. Å andra sidan så det budskap, kärnan i det budskap hon för fram, så fanns ju nog faktiskt när hon pratade inför riksdagsvalet. Det fanns i valdebatterna. Har man lyssnat noga så visste man nog vad man röstar på. Man visste att det blir nedskärningar. Men jag vet inte hur noga folk har lyssnat.
När vi är inne på partiernas popularitet så presenterar ju Yle en partimätning här i veckan som visar att Samlingspartiet är nu populärast parti. De gick om Socialdemokraterna. Och sen kanske det som det har talats mest om, nämligen Svenska Folkpartiet, rasar med 0,7%. Vad ska man läsa in i det?
Vad man än läser in ska man läsa in det med stor försiktighet, tror jag först och främst.
Det är ju högst, det är nästan 1%.
Absolut, men det är inom felmarginalerna och det kan vara en väldigt tillfällig dipp. Man ska komma ihåg att de som säger att de röstar på Svenska Folkpartiet i en sån här mätning, trots allt det är ganska få, och det kan vara delvis slumpen som avgör. Men på Talostutkimus som har gjort den här mätningen så ser man ändå ganska tydliga mönster. Till exempel att kvinnor i Nyland nu överger SFP. Och det kan ju stämma ganska bra överens med vissa signaler som man har fått också på annat håll. Mm.
Är det Eva Biodés väljare?
En fråga hörni, just apropå SFP, om vi ännu tar det här gränsbeslutet som ju fattades i all hast här då i måndags med den, så att säga, den riktiga justitiekanslern. Och det här beslutet fattades ju om att stänga Öskrensen medan alltså SFP inte var på plats. Det vill säga SFPs ministrar var i Lappland och man läser i Vasabladet att det var Anna-Maja Henriksson som själv fick ringa upp Petteri Orpo och gäng för att ta reda på vad som var på gång. Alltså, tog man ett beslut medvetet när man visste att SFP inte var med där?
Sitter SFP med i regeringen? Sitter de? Är ni säkra?
Då, senast jag kollade, jo.
Nej, men alltså, jo, Anna-Maja Henrikssons förklaring till varför de här gallupsiffrorna ser ut som de gör är alltså att hon har varit på resa. Men nu är det väl många som har saknat SFP i den här diskussionen om gränsstängningarna. Uppenbarligen har de inte saknats av sina regeringskollegor eftersom man glatt har fattat de här besluten utan SFP.
Och vad ska man läsa in i det då?
Jag tror att om man ser på partiledarens sits, alltså Anna-Maja Henrikssons sits, så är hon säkert i ett lite besvärligare läge än i tidigare regeringar där hon har varit justitieminister. Om man jämför till exempel med hennes ganska stora roll när man diskuterar liknande begränsningar av friheten under pandemin till exempel, så var hon justitieminister och på något sätt där i liksom händelsernas centrum. Hon hade en viss nyckelposition, hon fick uttala sig i medierna och komma fram med att hon minsann var den här som står upp för mänskliga rättigheter och så vidare. Nu är det ingen som riktigt har frågat henne eller som har frågat partiet. Sen kan man väl nog också tycka att partiet har varit ganska försiktig i sin kritik av till exempel Sannfinländarnas tuffa retorik då mot till exempel justitiekanslern. Man har valt att inte gunga båten och det är ju frågan om det här är någonting som kanske syns i den här mätningen, att man kanske inte tycker att SFP är där och riktigt står upp för alla de värderingar man borde stå upp för i den här regeringen, vara den här regeringens samvete som man sa att man skulle vara.
De gick in i det här regeringssamarbetet med ungefär det budskapet att det kändes som att de kommer att vara samvete där, och nu är det än en gång bara Eva Biodé som är det där samvete och stiger upp och säger att hej, ni får inte prata om JK och sådär. Men jag vet inte, alltså, vi har ett samhällsklimat där säkerhetspolitik används för att liksom berättiga helt främlingsfientliga debatter på sociala medier och på andra ställen. Vi har ett regeringsbeslut om gränsen som låter, till vissa delar låter som något ur Sannfinländarnas invandringspolitiska program. Av det här arbetet mot rasism som det pratades så mycket om i somras så har vi inte sett någonting konkret ännu. Men hej, SFPs sjunkande stöd beror säkert på att ordförande har varit i Indien. Alltså, kom igen.
Det kan ju hända att en del väljare också kommer ihåg det här att SFP sa att man inte går med i en regering som gör sannfinländsk politik. Och nu sitter man i den regeringen. Jag tror att SFP nu tar det här på allvar. Till exempel sa riksdagsgruppens ordförande Otto Andersson i TV-nytt i torsdags att man på riksdagsgruppens möte diskuterar Yles mätning. Det vill säga man inser att det här kanske är någonting mera än en tillfällig liten svacka. Och det finns ju också andra mätningar som tyder på samma sak, att en stor del av SFPs väljare är väldigt missnöjda med det som regeringen har åstadkommit hittills, även om man har visat ett visst stöd för att SFP sitter i regeringen.
Otto Andersson sa att SFP måste bli bättre på att lyfta det som har varit bra som de har fått igenom. Och då tänker han väl på vad har SFP fått igenom som är bra i regeringsprogrammet. Det skulle jag också vilja höra mer om.
Det är ju den tiden på åren när också riksdagsledamöterna får lite sådär kickback och bjuda in julen. Eftersom det är den här veckan partierna har haft sina julfester.
En årlig tradition.
Ja, så är det fina tillställningar.
Jag kunde tyvärr inte gå, men jag har ju hört rykten om dem nu. Sannfinländarna ordnar till exempel en kräftskiva, en julkräftskiva.
Ja.
Skicka en inbjudning till oss. Det här, alltså de här festerna hålls ju för riksdagens olika tjänster, men för journalister som jobbar där, för andra riksdagsledamöter. Det blir en sån här liksom, lite speciell stämning där man går från grupprum till grupprum, och så har alla grupper en egen fest med lite eget tema. Och Sannfinländarna hade då alltså en sån här kräftskiva och skickade inbjudningskort på svenska. Vi ses på festen.
Alltså, förlåt,
kanske den här... pik åt något annat regeringsparti.
Och sen är det ju en bild på en krabba. Alltså de hånar de oss. Det är champagneglas. Jag måste berätta om den här bilden. Det är alltså kräftgirlanger och en julgran. Champagne, en champagneflaska och champagneglas, och vi ses på festen, och reklam om att det ska vara ett band som spelar ABBA. Och så är det längst fram en krabba med tomtemössa. Vad är det här? Alltså, de bråkar så uppenbart. Alltså.
Och visst är det grå sel också på den inbjudan? Är det något med seljakt eller något sånt här? Mycket svårt att tolka det där.
Många riksdagsledamöter från de borgerliga partierna var också lite kränkta, för att det fanns en risk för att de skulle missa de här festerna på grund av det här stora grejen i social- och hälsovårdsutskottet. Och det här var också en sån här väldigt rolig detalj på något sätt, därför att vänsterpartiet gjorde sig sen lustiga över att här skär man liksom flera hundra euro i månaden för de fattigaste familjerna, och när det här ska behandlas i social- och hälsovårdsutskottet så är det största problemet att de borgerliga riksdagsledamöterna missar julfesterna. Kanske fanns här någonting väldigt medvetet från ordförande Krista Kiurus sida, att man hotar med ett sådant möte också. Men alla tycks kunna gå på de här festerna i varje fall här nu.
Jag tycker det har varit roligt att gå på de här ändå. Nu har jag inte varit sen före pandemin egentligen, men det har ju funnits den där lekfulla tävlan mellan partierna om vem som ordnar den bästa festen och vilka grupprum som har flest gäster och vem som bjuder på den bästa karaoke. Och nu fick jag njuta av det här bara genom de här inbjudningarna. Nu är det ju roligt när de gröna säger att de har glittertatueringsverkstad med bionedbrytbart glitter, för att det finns något grönt i oss alla och så vidare. Liksom, sån här, det är ju roligt att pika mot de andra partierna också.
Och det är ju roligt också att se riksdagsledamöter från olika partier umgås på det här sättet. Ibland kanske man får intrycket liksom, om man följer debatten i plenisalen, att de här människorna kan ju rimligen inte ens hälsa varandra på gatan. Men det är lite som när riksdagens fotbollslag åker ut på Europa-turné. På tal om det så har jag en jättespännande tabell här framför mig, för det är nämligen så att riksdagens kanslikommission per i torsdags har bestämt sig för vilka av riksdagens alla klubbar som ska få bidrag nästa år.
Okay,
och det här kom jag alltså in på via fotbollslaget, därför att riksdagens idrottsklubb är den som får i särklass mest pengar för sin hobbyverksamhet, 50 000 euro.
Och det är alltså en klubb för riksdagsledamöter att idrotta i.
Mm. Okej, okay, ja. Bland annat då. De vann guld i Österrike mot andra sådana här parlamentariska lag. Där spelar sådana som sosseledaren Antti Lindtman, en annan Antti Kurvinen från Centern spelar där, sossen Kim Berg. Man har också en professionell fotbollsspelare, Timo Furuholm, den här vänsterförbundaren.
Alltså förlåt, sa du att de vann guld?
De vann guld,
den här uppsättningen.
Och sen var det ju fint, den här riksdagens jaktklubb var ju på tapeten här i höstas också, när de var ute mangrant och sköt en liten björn någonstans i östra Finland.
Mm. Men riksdagens jaktklubb, nu sitter jag ju här faktiskt med en sån här Excel-tabell som jag har fått av riksdagen. Riksdagens jaktklubb fick 1700 euro för att vara ute och jaga.
Skjuta björnar.
Det här kan då jämföras med till exempel riksdagens hästklubb som bara fick 300 euro.
Okej. Okay. Hur var det med bibelgruppen kontra rockgruppen?
Jag kan avslöja att bibelgruppen fick 350 euro medan rockklubben bara fick 300. Jag ska säga att de kristna värderingarna lever i riksdagen.
Kom ihåg att fortsätta skicka respons, kommentarer och jättegärna förslag på vad vi ska ta upp här i politiken. Vi läser dem så gärna. Vart skickar man de här förslagen?
Politiken@yle.fi.